Där
har vi
en fjärde medlem. Välkommen.
Hur tänkte ni där?
För du lyssnar på Hur tänkte ni där? En podcast av Socialdemokraterna i Västerås tillsammans med ABF i Västerås. Och nu tänker du direkt som lyssnar att det här låter inte riktigt som det brukar. Och det är bland annat för att jag sitter i en bil på väg till Skinnskatteberg och Maria och Tanja sitter på andra ställen. För att det är nämligen så, i såna här tider så är det viktigt att kunna säkerställa att man kan spela in podd i alla lägen. För att vi ska prata NATO, försvar och vad annat vi kan tänkas komma på. Och det i vanlig ordning vet ni att vi inte är kompetenta att göra själva. Så vi har med oss en fjärde person på den här länken och det är inte vem som helst. Det är lite av ett knockoutslag. Det är vice ordföranden i riksdagens delegation till NATOs parlamentariska församling. Det är ordföranden i försvarsutskottet. Men framförallt är han den vi vänder oss till försvar när världen står i brand. Man skulle kunna säga att han är för Sverige vad Jonas Kronert är för Västerås. Varmt välkommen till Hur tänkte ni där? Vår senaste socialdemokratiska försvarsminister Peter Hultqvist.
Okej, tack så mycket.
Välkommen!
Välkommen!
Tack så mycket för de välkomstorden, tack.
Jag tänker så här, Peter, att du är ju experten på området. Kan inte du börja med att berätta lite om den här NATO-frågan som har röstats igenom förra veckan, vad som ledde dit och ja, men ge oss en liten bakgrund av.
Ja, det som är grundorsaken, det är ju Rysslands anfall mot Ukraina den 24 februari förra året. Det var ju den som skapade ett helt nytt läge och gjorde det nödvändigt. Det var ju så att när vi satt i regeringsställning så skapade vi ett 30-tal olika samarbetsavtal och ett 20-tal direkta militära avtal med andra länder som syftade till att bygga ett nätverk där vi kunde tillsammans med andra då göra det som kallas för interoperabilitet. Det vill säga hur man samverkar i kriser och krigssituationer. Och det här var ju ett sätt då att skapa en högre tröskel mot ett eventuellt ryskt anfall eller angrepp. Och det här var ju orsakat utav det ökade spänningsläge som fanns. Men vi ville inte öka spänningen själva eller bidra på något sätt till att det fanns argument för varför vi skulle öka spänning. Och därför så valde ju vi att fortsätta då som militärt alliansfria. Men när Ryssland agerade på det sätt som så då förändrades ju spelplanen rätt så rejält. Och för julen 2021 så gick de ju dessutom ut med ett krav till europeiska länder att man skulle respektera någon sorts rysk intressesfär där de skulle ha inflytande över ländernas säkerhetspolitiska val. Så Ryssland skapade ju dels genom det där kravet och dels genom det här anfallet så skapade ju de en helt ny situation som ledde fram till den här processen där vi då till slut beslutade oss för att ansöka om NATO-medlemskap. Under våra 8 år så tog vi också sådana beslut så att vi under åren 2014 till 2020 i princip fördubblade anslaget till det militära försvaret.
Hur tänkte ni där?
Men får jag ställa en fråga angående vad gäller att Finland nu eventuellt går med i NATO utan Sverige? För det är många som upplever det som ett orosmoment. Men sen är det ju också, om Finland skulle gå med före Sverige, så står ju Finland emellan Sverige från Ryssland som ett NATO-land. Blir inte det också någon form av skydd gentemot Sverige?
Om man säger så här, att Finland och NATO behöver svensk luftrum, svensk landområde och svensk marinmiljö för att man ska kunna göra ordentliga och fungerande rationella försvarsplaner. Så att det bästa för Finland och även för NATO är ju att också att Sverige kommer med. Så från rent militär synpunkt så är det inte bra att Sverige står utanför när det nu ser ut som det gör. Så att det är väl det ena. Sen det andra, det är väl klart att det är bra att NATO, eller att Finland går med i NATO. Men det här gör ju också att om Sverige långvarigt blir utanför NATO, så måste ju vi titta på hur vi i så fall löser samarbetsfrågorna inom Norden och i förhållande till Storbritannien och USA med flera, på ett bilateralt och multilateralt sätt, så att vi ändå har en samordning som fungerar. Så att det mest logiska och relevanta är att vi kommer med i NATO samtidigt. Är det så att vi blir utanför under en längre period, ja, då måste vi titta på en annan typ av lösning. Men om man inte gör någonting överhuvudtaget och Sverige bara står utanför, då blir det ju som ett militärt vakuum mitt i Skandinavien som försvagar egentligen alla inblandade i området. Så att jag tror att det här med att Sverige får komma med så fort som möjligt, det är bra för både NATO och Finland.
Men ni hade ju en försvarsdebatt förra veckan, och där hade bland annat du och Tobias Billström då en liten passus där han är övertygad om att vi kommer bli medlemmar i juli i den här Vilnius-konferensen, eller vad man ska säga. Du verkade inte lika säker på det.
Nej, men vi kan ju inte vara säker på någonting egentligen som det här har blivit. Han gör en bedömning och han redovisar inte grunderna för den bedömningen. Samtidigt ser vi hur osäkert det är kring både Erdogan och kring Ungern i deras ageranden. Så att jag vill nog se att det här händer först innan jag går i god för att det här kommer att vara klart i Vilnius. Så att vi får väl hoppas att det är klart i Vilnius. Men det finns ju mycket som är så pass mycket frågetecken i kring, så att det kan väl vara klokt att ha lite mer kallsinnig inställning. Är det så att vi inte blir det och det blir långvarigt, då måste vi vara beredda att agera på något annat sätt för att lösa ut de problem som blir med exempelvis den militära planeringen.
Hur tänkte ni där?
Det finns ju många som är väldigt oroliga för NATO. Man tänker sig en amerikansk överbefälhavare och vad det kan innebära om det blir en annan president i USA. Men i vårt avtal, som jag tror att många kanske inte har full koll på, hur ser det ut där? Alltså hur förhåller vi oss till kärnvapenplaceringar och militära styrkor från andra länder i Sverige?
Alltså, med stor självklarhet blir det så att vi får en ökad militär närvaro utav personal från andra länder, och vi har redan idag också närvaro utav personal från andra länder genom samarbeten och genom den övningsverksamhet vi har. Så att just det steget, det menar jag, är passerat sedan en lång tid tillbaka. Sen är det frågan om då permanenta baser, och det har vi ju då uttalat att vi inte ska ha, och sen kärnvapen. Det ska vi inte heller ha på svenskt territorium, men det har heller aldrig varit något krav på att Sverige ska ha kärnvapen. Och det har inte varit något krav på att Finland ska ha kärnvapen heller. Jag har under mina år som försvarsminister aldrig deltagit i ett samtal där någon har krävt att vi ska i något läge ha kärnvapen på svenskt territorium. Det enda kärnvapen som jag uppfattar är ett reellt hot i sammanhanget är, så är de ryska, där Putin använder kontinuerligt kärnvapnen i sina tal och i sina hot gentemot västvärlden. Det han säger, det han liksom på olika sätt manövrerar med det här, nu senast att man skulle placera ut i Belarus. Så att Ryssland använder ju konsekvent kärnvapenhotet och övar ju i vårt närområde också med kärnvapen. Så det är där vi har det stora och reella problemet, och det är så det har varit under mycket lång tid.
Men nu ska ju också försvarsbudgeten, eller vad man säger, anslaget upp till 2% av BNP. Var kommer de pengarna från?
Ja, de kommer ju då i så fall från statens budget, att man avsätter de här pengarna. Vi har ju också sagt från vårat parti att vi vill ha en särskild beredskapsskatt. där man framförallt när det gäller kapitalinkomster och högre inkomstskikten gör en beskattning för att tillföra då pengar till den här satsningen. Så att det finns ju då en fördelningspolitisk aspekt på det hela. Och det här säger vi ju, för vi vill ju inte att de här satsningarna i alla delar ska gå ut över skola, vård, omsorg och grundläggande välfärdsbehov. Utan vi ser ju det här som en del i att fördela bördorna i samhället mer rättvist. Så att så ska vi finansiera det här. Därmed pågår ju en diskussion om när vi kan nå upp till 2% och vad 2% i så fall ska innehålla. Och där återstår ju en hel del att säga. Och det är ju försvarsberedningen då, där vi har representanter för samtliga partier som för det resonemanget. Och den slutliga rapporten där kommer då läggas nästa vår 2024.
Men jag tänker att du säger det, att vi har ju föreslagit en särskild skatt och har ju en helt annan ingång när man tänker fördelningspolitiskt och hur man värnar välfärden. De borgerliga partierna har ju varit för NATO väldigt, väldigt länge. Vi har ju haft en annan ingång under en längre period. Hur tror du att regeringen, den sittande regeringen, vid ett medlemskap kommer att finansiera? Hur tänker du där, eller vad tror du där?
Ja, alltså den här högerregeringen, de har ju ingen intresse av någon fördelningspolitik.
Så nej, precis.
De har ju naturligtvis inte samma uppfattning som oss, men det ska ju inte förhindra oss från att driva vår uppfattning och vår linje. Men det är ju så här att valresultatet avgör ju vad det är för politik man ska ha i ett land. Men vi kommer ju att föra fram vår ståndpunkt.
Hur tänkte ni där?
Men jag tänkte på en sak när jag tittade på den här debatten förra veckan. Att många tog upp det här begreppet som vår överbefälhavare har sagt. Att vi kan inte utesluta ett militärt angrepp. Det, alltså för mig låter det som minimikravet på något vis för beredskap. Kan vi någonsin utesluta ett militärt angrepp?
Nej, alltså det är ju en formulering som har kommit till då utifrån att det har diskuterats vilken förhållningssätt vi ska göra, och eftersom vi inte kan utesluta ett militärt angrepp så har vi ju då också avsatt stora ekonomiska medel för att bygga upp försvaret. En av de första sakerna vi gjorde när vi kom till regeringsmakten 2014, det var ju att börja arbetet med att lägga om hela försvarsmakten ifrån en organisation främst syftande till internationella insatser till att bli ett nationellt försvar. Så vi la ju om hela inriktningen på försvarsmakten, och det kräver ju sen de här ekonomiska tillskotten då på ungefär 100% mellan 2014 och 2025. Dessutom så har vi haft breda majoriteter i riksdagen för alla de besluten.
Men då kan man alltså säga att det här är en ny formulering. Det finns ingen motsatsdel där man sitter och säger nu utesluter vi ett militärt angrepp och jobbar utifrån det.
Nej, vi utesluter definitivt inte ett militärt angrepp, utan med tanke på att vi har krig i vårt närområde och det är det första stora kriget i Europa sedan andra världskriget. Och vi ser liksom rysk kärnvapenretorik, vi ser ett allmänt antagonistiskt beteende från deras sida, så finns ju ingen anledning att utesluta den typen av händelseförlopp och scenarion. Dessutom så är ju den här regimen de har i Ryssland, den är ju väldigt mycket också händelsestyrd och i den meningen betraktas som irrationell, så att det kan ju hända saker som man definitivt inte har förutsett.
Det här är ju, vi har ett krig i vårt närområde, vi har ett krig i Europa där ett land har liksom invaderat ett annat land. Och vi har ju sett någon form av i princip, alltså inte kapprustning, det blir fel att säga. Men du har ju varit aktiv väldigt länge inom politiken. Och tänker att hur tänkte du när det här hände? För jag personligen, alltså jag minns ju när Berlinmuren föll och liksom hur man kände att det blev lugnare i världen. Och nu så här är ju ett helt annat läge.
Nej, jag har egentligen i grunden aldrig trott på någon rysk omvärdering i grunden. Ryssland är i grunden ett auktoritärt samhälle med auktoritära traditioner. Och med också en imperialistisk syn på omvärlden. Jag menar, hela kommunismen var ju liksom frågan om att bygga en stor maktsfär som man kontrollerar genom Warszawapakten och sen på olika sätt skaffa sig stödjepunkter ut i världen. Och för många i den här ryska ledningen var det ju en ren sorg när Sovjetunionen föll samman. Sen hade man ju en period ett rätt så gungigt förhållande i Ryssland. Sen kom ju Putin och han höll ju även tal där i München exempelvis där han klart markerade rysk stormaktspolitik och rysk stormaktsintresse. Och det här var ju i slutet på första decenniet på 2000-talet. Så att problemet har väl varit mycket att västvärlden inte ville ha tagit till sig vad egentligen de själva säger och har inte velat förstå de mekanismer som har styrt utvecklingen i Ryssland. Så att man gjorde ju då första angreppet mot Georgien 2008 och sen var annekteringen av Krim 2014. Och sen kom det här 2022. Och det ligger ju en ambition från Ryssland att vidga sitt inflytande område. Och här kan man väl också säga att man exempelvis i Moldavien bedriver en underminerande verksamhet för att få den staten att falla i ramen för ryskt inflytande. Man försöker också agera i Georgien på olika sätt. Så att Ryssland har imperialistiska ambitioner.
Mm.
Men hur länge tror du att det här kriget kommer hålla på då? Jag ska ju bli pappa till en dotter i augusti här. Kommer jag börja förbereda henne för att ta värvning i fronten?
Nej, sådana saker skulle inte jag vilja säga. Jag tror tyvärr att det finns förutsättningar för att det här ska bli ett långvarigt krig. Vi önsketänker många gånger kring att det tar nog slut och nu måste det börja förhandlas och nu måste det hända någonting. Jag tror att det här kriget kan pågå under en avsevärd tid framöver. Det kan handla om år dessutom. Så att det stöd vi ger till Ukraina är väldigt viktigt och det måste vara uthålligt på många sätt. Det är viktigt att det produceras både vapen och ammunition som kan skickas till Ukraina. Så att de klarar uthålligheten i den här konflikten. Det är klart att om Ryssland kan komma till en situation så att de kan i någon mening proklamera en seger så innebär ju det också att de kanske med det som plattform vill gå vidare så småningom i nya krigshandlingar både mot Ukraina men också mot andra länder. Så att vi ska inte inbilla oss att det kommer att ske någon omvärdering i Ryssland utav deras förhållande till väst.
Men det stämmer, alltså det du säger med det imperialistiska tänkandet att det här är liksom något som har pågått lite smygande. Nu blev det liksom ett fullskaligt krig i Ukraina, men det har ju varit Krimhalvön och Georgien också. I NATO så har vi ju länder som ibland kan uppfattas lite mera ryssvänliga än andra. Och länder som jag själv inte skulle definiera som rena demokratier. Hur kommer det att kunna liksom fördröja kriget än mer för att det finns lite motstridiga tankar inom NATO?
Det är inte NATO som är problemet i det här utan det är Ryssland som är problemet. Och det som är våran utmaning och ansvar är att hjälpa och stödja Ukraina i deras krigsansträngningar och i deras krigsuppgift. Det är liksom det som är utmaningen och läget. Sen att det finns skiftande nyanser inom ramen för NATO, det är en sak som NATO får hantera internt. Men vad NATO som organisation står, det är ju otvetydigt klart och tydligt, precis som det är otvetydigt klart och tydligt var EU står. Och det jag tycker är viktigt, det är att den europeiska enigheten fortsätter att fungera. Och jag ser inga tecken på att den skulle splittras.
Hur tänkte ni där?
Det som många undrar över, det är Kristerssons strategi för NATO. Som Lena Melin skriver, att smörja Erdogan, det dummaste man kan göra. Att väcka ut och väcka in betona Turkiets betydelse för Sveriges NATO-ansökan måste vara det mest korkade man kan göra.
Det man ska göra och det som bör vara svensk linje både tidigare och nu, det är att vi uppfyller samtliga villkor för NATO-medlemskap. Och det finns liksom inte något mer att tillägga på den punkten. Och NATO har sagt att de har en open door policy där länder som uppfyller villkoren för NATO-medlemskap ska vara välkomna. Och vi har ansökt om NATO-medlemskap utifrån de förutsättningarna. Och det innebär då att nu är det upp till NATO att se till att vi blir medlemmar. Vi uppfyller samtliga krav och mer därtill. Och vi har egentligen inget mer som vi enligt NATO-stadgan och NATOs krav ska behöva bevisa.
Rimligt. Ska vi se, hinner du en snabb fråga?
Ja, visst.
Ja. Ja, men vad bra. För det är nämligen så att i ditt försvarsutskott där du sitter som ordförande, där sitter ju också Västerås alldeles egna riksdagsledamot Lena Johansson. Hur skulle du säga att hon sköter sig så här långt?
Ja, hon sköter sig på ett alldeles utmärkt sätt och hon är engagerad och positiv och jobbar med de här frågorna. Så där har ni en bra riksdagsledamot.
Ja, det är härligt att höra.
Hej, Västerås och Lena.
Ja, verkligen. Peter, jättetack för att du ville ställa upp och reda ut allt det här för våra lyssnare. Och hoppas att du inte har blivit allt för avskräckt. Och vi kanske kan pratas vid någon annan gång igen.
Det var jättebra det här. Och lycka till med er podd och med ert engagemang.
Tusen tack så jättemycket.
Har du några frågor kring något vi har sagt i det här avsnittet eller någonting Peter Hultqvist har sagt, så hör av dig hur tanken idag på Instagram framförallt, men också hur tanken idag @gmail.com om du vill skicka ett mejl. Det här röstmeddelandet var länge sedan vi nämnde också. Glöm inte det om du känner för att faktiskt spela in någonting som du vill få med i podden. Och glöm för guds skull inte Ukraina. Tips på organisationen att donera till finns i avsnittsbeskrivningen. Vi vill såklart också tacka Micke Dimgård för den fantastiska vignetten, och så hörs vi i nästa avsnitt.
Tack så mycket. Hej hej.
Tack.
Hej då. Hej.
Hur tänkte ni där?